en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Hej allihop och mycket varmt välkomna till Sillypodden denna röda torsdag som det är. Planen från början var egentligen att kanske inte göra en podd idag i och med diverse logistiska skäl och bland annat faktumet att jag, Makoto Asahara, sitter i ett hotellrum i Malmö av alla ställen för tillfället, iväg på jobb, inte Eurovision-relaterat ska tilläggas. Men det har ju faktiskt hänt så pass mycket så det känns ju ändå värt att slå på inspelningsapparaten och sitta här och prata lite. Det blir dock bara jag som sitter här idag. Logistiken tillät oss inte att boka in några gäster eller dylikt, så att ni får nöja er med mig. Men det finns ju en del att prata om och det finns en del frågor att besvara som jag har fått här från er flitiga lyssnare på Twitter. Tackar mycket för det och kommer in på dem lite senare. Men vi börjar i Champions League-spelet. Det har ju spelats semifinalsreturer här under tisdagen och onsdagen. Och senast då under onsdagen ett Real Madrid som gjorde det, ja, Real Madrid gör i Champions League. De tar sig tillbaka när de är helt uträknade och de gör det på de mest oväntade sätt. Absolut, det blev en stor diskussion efter matchen. Matthijs de Ligt rasande, Thomas Tuchel rasande över att den där linjedomaren vinkade när Bayern München ändå hade en boll i nät, en 2-2 boll i nät i slutminuterna. Jag tycker ju det ser ut som att det är offside, men likväl, linjedomaren ska ju hålla ner flaggan i den där situationen, så man kan förstå Bayern München-spelarnas frustration över den situationen. Likväl Real Madrid som alltså vinner med 2-1 och därmed då går vidare till final i Champions League på väg till en potentiell 15:e Champions League-titel. Och det är värt att nämna en viss José Lu i samband med det. Inte bara för att han har spelat i Stoke en gång i tiden, han har väl för övrigt gjort fler mål i Champions League-semifinalstadiet nu än vad han gjorde i Stoke, rätta mig om jag har fel. Men det var han som gjorde båda målen, stod på rätt plats vid rätt tillfälle efter att ha bytt in. Och han har ju faktiskt varit den här extra ingrediensen från bänken som Real Madrid kanske saknat tidigare. För att trots allt, Mariano, han kunde inte riktigt bidra med det som José Lu har gjort. José Lu som ändå har gjort en hel del mål i La Liga och varit en habil, duktig La Liga-forward. Sen är det ju ganska anmärkningsvärt att han kostade ju kaffepengar. Det kostade väl mer med en vanlig lägenhet i Stockholm att köpa en, att låna in José Lu över en säsong från Espanyol i andra divisionen. Real Madrid betalade enligt Transfermarkt 500 000 euro för lånet med en köpoption på runt, vad är det, 1,5 rapporteras det väl. Det är alltså kaffepengar när det kommer till den här silly cirkusen. Ganska stora pengar i övrigt, såklart, beroende på kontext man tar det i. Men det har blivit en lite vrickat narrativ, känner jag ändå, när man följer flödet efter den här matchen. Fabrizio Romano, ja, silly-influencer när man ska kalla honom, har ju varit väldigt mycket ute och konstaterat att José Lu's historia är anmärkningsvärd, och det är den ju. Men på Romanos tweet så framstår det ju nästan som att José Lu har kommit från någon amatördivision likt den här killen som Marcelo Bielsa tog ut i Uruguays landslag här nyligen. Ni kanske har sett den storyn också. Så är det ju inte riktigt. José Lu har faktiskt varit en spansk landslagsforward. Han har röst in mål i La Liga-klubbar och är en rutinerad, utpräglad målskytt. Med det sagt så har det ju visat sig vara en otroligt smart lösning för Real Madrid i läget där man behövde ersätta Karim Benzema, väntar på Kylian Mbappé och nöjde sig med Jude Bellingham, vilket ju har varit helt okej också. Men då har José Lu varit ett ganska viktigt och smart komplement för dem i läget de har varit i, och det visar sig om inte annat i den här segern mot Bayern München. På tal om det Real Madrid ska göra i sommar, ja, Kylian Mbappé, vi kommer in på honom, det lär väl bli presenterat förr eller senare nu när de faktiskt inte kan mötas i en Champions League-final. Mer om det sen dock. Alfonso Davies, ett annat namn som har kopplats till Real Madrid. Han gjorde det första målet där som länge såg ut att ta Bayern München vidare till en heltysk final. Efter matchen fick ju Davis dock väldigt mycket frågor om sin framtid i klubben, för han har ju kopplat väldigt flitigt samman med Real Madrid. Davis svarade ju ändå på ett vis som insinuerar att han nog kan vara på väg, att han ska ha en dialog med Bayern München-ledningen om sin framtid, och att han, ja, oavsett vad, kommer vara tacksam för det Bayern har gjort för honom. Och det låter ju som en spelare som är inställd på en flytt. Sen huruvida Bayern München och Real Madrid kommer komma överens med en transfersumma redan nu, det återstår ju att se. Real Madrid vet ju om att de kan värva Davis på fri transfer sommaren 2025, om de då inte vill betala en ansenlig summa som det säkert skulle kosta att köpa loss kanadensaren redan i sommar. De har ju som sagt andra saker att fundera över, Real Madrid. Pratas ibland annat om att de snarare kanske vill ha in en mittback, och särskilt om Nacho då skulle lämna i form av den unge Lenioro. Jag spås bli någon form av ny Rafael Varane där i Frankrike. Han ska väl vara lite högre upp på priolistan i dagsläget för Real Madrid, i och med då att Nacho verkar lämna. Och också kanske i och med att Ferland Mendy har varit så bra som han har varit och kommit tillbaka och fått lite av en renässans på den här vänsterbackspositionen i Real Madrid. Så de har ju inte någon stress där direkt att få in Davis just den här sommaren. Vi får väl se hur saker och ting utvecklar sig där. Davis verkar dock vara inställd på att han vill till Real Madrid. Det är svårt att tolka det han säger och allt som rapporteras på något annat vis i alla fall. Något som också är väldigt oklart är ju Bayerns tränarjakt, Thomas Tuchel. Det var ju lite snack om att Tuchel till och med faktiskt skulle kunna bli kvar. Vi gick ju igenom det här nyligen i Sillypodden också, just den här galna tränarkarusellen som Bayern har haft med alla de nej de har fått från diverse olika tränarkandidater. Nu verkar ju Thomas Tuchel vilja till United. Det var till och med snack om att Bayern München var intresserad av Erik ten Hag, men den diskussionen har ju lagt sig. Jag vet inte hur mycket det hade att göra med den där 4-0-matchen mot Crystal Palace som United genomled i måndags, men han verkar inte aktuell. Nu pratas ju snarare om att Hansi Flick ska komma tillbaka. Och det är ju också intressant i sig, såklart. Hansi Flick som var högaktuell för Barcelona-jobbet fram tills Xavi gjorde en U-sväng och bestämde sig för att stanna. Så Flick är väl det hetaste namnet i den där Bayern-karusellen för tillfället. Tuchel lär inte vara kvar i alla fall, det var han ju ganska tydlig med också, att med största sannolikhet kommer inte jag vara kvar i Bayern München, med största sannolikhet är beslutet slutgiltigt. Och såklart att det är ju ett misslyckande oavsett för Bayern München att de inte faktiskt har löst det här, och att en klubb av den digniteten får så många nej som de har fått. Och på något sätt kronan på verket på en väldigt jobbig säsong för deras del. Den första titellösa säsongen sedan 2012, det blev ju bekräftat i och med avskedet från Champions League nu. Ja, att de inte kan fixa en ny tränare mitt i det här, samtidigt som Bayer Leverkusen vinner guld, på väg till en Europa League-final möjligtvis, och dessutom Borussia Dortmund i en Champions League-final och inte Bayern München. Ja, det är en tuff säsong för FC Hollywood, det är inget snack om den saken, och de har mycket att fundera på där i München. Som sagt, Dortmund i final, det är faktiskt Borussia Dortmund, för de slog ut PSG under tisdagen. En viss Mats Hummels, stor hjälte för Die Schwarzgelben, och ja, Hummels som därmed lär göra sin sista match som Dortmund-spelare i en Champions League-final på Wembley. Och det gäller ju även en viss Marco Reus. Officiellt bekräftat att Reus inte får förlängt med Dortmund. Det kan man tycka vad man vill om. Det finns såklart ett uns av sorg i att en trotjänare och en liksom klubbikon på det här sättet inte får fortsätta så länge den själv vill. Sen så finns det såklart sportsliga aspekter och annat som gör att man inte väljer att förlänga med honom. Men nej, det blir i alla fall ett häftigt avslut för Marco Reus att få avsluta sin tid i Borussia Dortmund med att spela Champions League-final. Vi kan väl ta upp en fråga direkt här när vi ändå är inne på Dortmund. Grim som refererar till en tweet från Kevin Bader här angående att Lars Ricken, då Dortmunds nya sportchef, ska göra en del ändringar i klubben nästa säsong. Och det ryktas om att spelare som Reus då, så kommer ju inte få förlängt som sagt. Niklas Syle, Sebastian Haller, Wolf, Youssoufa Moukoko och flera spelare som då alltså inte kommer att fortsätta i Dortmund vad det verkar. Moukoko är ju en intressant historia. Supertalangen som slog igenom så oerhört tidigt och spådde en lysande framtid. Men inte riktigt fått den utvecklingen som man kanske hade hoppats på. Och också haft ganska svårt att få speltid i Dortmund. Det lär nog kastas om en del, för att även om de tar till en Champions League-final, ligaspelet har ju faktiskt inte varit bra. Och det var ju snack om att Edin Terzic mer eller mindre var en dead man walking på tränarposten fram tills de har gjort den här remarkabla resan i Champions League-slutspelet som de har gjort. Jag tror nog det kommer att ändras en hel del i Dortmund, men om inte annat så ändras ju någonting bara på att Marco Reus lämnar, för så pass stor är ju han. Och det finns ju såklart många som hoppas att han ska få avsluta sin karriär i Dortmund med en Champions League-titel. Karriären helt och hållet som fotbollsspelare verkar inte vara avslutad. Det snackas lite om MLS och allt möjligt för Reus till sommaren nu när han inte då blir kvar i Dortmund och på Westfalen stadion. Vi har ju på andra sidan i den här semifinalen ett PSG som förlorade ännu en gång snöpligt ur ett Champions League-slutspel utan att nå hela vägen. Och då finns det ju inte så mycket för Kylian Mbappé att vänta på något mer. Enligt L'Equipe så har man faktiskt redan förberett en farvälceremoni för honom på söndag i samband med deras match mot Toulouse. Vi får se om det stämmer. Mbappé som inte lyckades komma till sin vanliga rätt så att säga i det här dubbelmötet mot Dortmund. Han lär ju röra på sig. Det är väl där vi kan konstatera. Vi får väl se när det också blir helt och hållet klart att han kommer spela för Real Madrid nästa säsong. Det känns som en väldigt illa dold hemlighet i alla fall att han kommer göra det. Om det inte blir Real Madrid nu, och det här har jag sagt förut från den här podden 100 gånger, ja då blir det aldrig av. Nu är ju verkligen sista chansen för Kylian Mbappé att gå till Real Madrid. Han kommer ju gå dit också med en del att bevisa med tanke på alla turer som har varit och alla gånger vi har suttit och pratat om den här franska megastjärnan och det här Real Madrid-ryktet. Nu är det konkret. Nu kommer vi få någon form av officiellt svar inom snar framtid. Och ja, sen är det bara upp till bevisplanen för Mbappé i Madrid-tröjan nästa säsong om det nu blir så. Som sagt, Real Madrid mot Borussia Dortmund i final i Champions League, alltså det var nog få som trodde det inför säsongen. Det är en sak som är säker, i alla fall att Dortmund skulle ta sig hela vägen. De försvarar ju på ett otroligt bra sätt i den här matchen mot PSG också. Stänger verkligen ner dem helt och hållet och ja, sen i och för sig, PSG, de har ju inga marginaler med sig. De har ramträffar hit och dit, över 2 stolpträffar och 2 ribbträffar de samlar ihop, om jag inte missar någon nu här också. Så att såklart har Dortmund också marginaler med sig, men likväl en oerhört imponerande insats att åka till Paris och ändå lösa resultatet de behöver för att ta sig vidare. Och det är ju inte bara med uddamålet de gör, de vinner faktiskt båda matcherna. Otroligt imponerande av Edin Terzic, Dortmund och spelarna där, får man lugnt konstatera. Med det går vi in på lite av det senaste i Silly-karusellen. Har blivit ombedd att ge någon form av djupanalys på en ung brasse som är på väg till Chelsea. Det är nämligen så att Londonklubben är frontrunners nu till att signa Palmeiras supertalang William Estevao, som också går under artistnamnet Messinho. Helt otroligt artistnamn för övrigt. Jag har nämnt honom tidigare i den här podden. Vi får backa bandet några månader för att hitta det dock. Men nej, det är en otroligt intressant spelare såklart. Det är ju nästa stor talang efter då Endrick som slagit igenom i Palmeiras. Och vi har ju sett många brasilianska stortalanger lyckas på den europeiska scenen genom åren. Och det har ju varit lite av en huggsexa så fort det dyker upp en ny juvel borta i den brasilianska ligan. Jag har inte jättemycket på William Estevao förutom att han är otroligt hypad. Ska väl lugnt konstateras. Men smeknamnet Messinho säger väl egentligen allting. Det är en offensiv spelare, det är en sevärd spelare, det är en entertainer, det kommer vara en spelare som, om han får den utvecklingen som Chelsea säkerligen hoppas när de värvar in honom, ja då kan det bli riktigt bra. Vi får väl se hur det går med William Estevao. Chelsea verkar i alla fall vara överens med honom. Sen ska man väl komma överens om transfersumma. Det kommer ju inte landa på den här höga utköpsklausulen som man sitter på, men det kommer ju vara en ansenlig investering. Sen är ju problemet för Chelsea del att är det verkligen yngre spelare, fler yngre talanger de behöver? De behöver snarare någon form av rutin och trygghet och bygga en miljö där de unga talangerna de värvar in för stora pengar faktiskt kan utvecklas. Men det är sagt, förståeligt varför de är intresserade. Sen om han ska rakt in i ett A-lag och börja konkurrera med Mudryk, Madueke, Cole Palmer och de andra direkt, det ska vi låta vara osagt. Sen gissningsvis så är det väl det som är tanken om de värvar in en sån spelare för de pengarna. Men ja, det blir oerhört intressant att se i alla fall. Chelsea är säkerligen nöjda med att vinna den dragkampen om det nu blir så att de gör det. Sen är det ju inte alltid det går jättebra för alla brasilianska talanger som kommer till den europeiska scenen. I Barcelona så pågår det just nu någon form av drama när det kommer till Vitor Roque, brassetalangen från Atlético Paranaense som Barcelona gjorde klart med i somras. Och skulle ha klart då att han skulle flytta nu till sommaren 2024. Dock under vinterfönstret så valde man att framskjuta den här övergången och genomföra den redan i vinterfönstret. För man kände att Vitor Roque kan tillföra någonting till laget redan nu. Vitor Roque är jätteglad, accepterar och presenteras med en tiger inne på Olympiastadion där uppe på Montjuic och allt vad det var. Sen har det gått lite i stå. För han har ju inte riktigt fått så mycket förtroende för Xavi. Han spelade några matcher i början, han gjorde ett par mål. Sen så har han liksom inte ingått i planerna riktigt. Det har funnits lägen att byta in honom i viktiga matcher som Barcelona spelat när de jagat mål. Men Xavi har inte litat på honom, han har valt andra alternativ. Och det här har ju fått, det här har fått hans agent att rasa. Liksom oförstående till varför man då plockar in Vitor Roque i förtid för att inte använda honom, och hotar ju också med att nu kanske man måste lämna klubben för att den här situationen som den är nu är ohållbar. Jag kan hålla med om att det är väldigt konstigt att han inte får mer speltid. Det är många som följer FC Barcelona som håller med om den aspekten också. Samtidigt, jag vet att Vitor Roques agent refererade bland annat till hur Vinicius Junior direkt fick chansen och att han fick liksom tid på sig att etablera sig till en potentiell Ballon d'Or-vinnare får man väl säga efter det han har gjort i Champions League-slutspelet, ska sägas, Vinicius Junior då. Men vi ska komma ihåg, Vinicius Junior började ju faktiskt i B-laget. Han spelade ett halvår i B-laget först. Det var inte så att han gick rakt in på en gräddfil till startspel liksom i Real Madrids A-lag. Så att Vitor Roque har ju kommit in i en lite annan situation. Såklart, konkurrensen är mycket svagare i Barcelona på de positionerna nu än vad den var i Real Madrid då när Vinicius Junior flyttade till Spanien. Och det är lite andra typer av spelare också, ska vi komma ihåg. Men det är konstigt att Vitor Roque inte får chansen. Agenten gick väl ut och sa att din utlåning inte är aktuell utan är bara en permanent transfer. Och om det då skulle vara så att Barcelona är redo att faktiskt bryta med Vitor Roque, då kommer det nog finnas lag som är intresserade. Redan uppgifter om diverse La Liga-klubbar, diverse Premier League-klubbar och annat som ska vara intresserade av Vitor Roque i alla fall. Det kan ju faktiskt vara så att de behöver cash oavsett, för att det finns ju väldigt storslagna planer på vad de vill värva den här sommaren. Senast är väl också att Darwin Núñez ska vara på deras intresselista. Likaså Alexander Isak, sen ska de ha en sexa också på mittfältet. Mundo Deportivo bollar, kan man ta Martin Zubimendi eller Joshua Kimmich? De har inte råd med båda. No shit. Frågan är, har de råd med en av dem? För faktum är att vi vet ju inte riktigt hur mycket pengar Barcelona kommer att ha att spendera i sommar. Och det är väldigt svårt att försöka sia om exakt vad de kommer att ha för budget. Det kommer ju avgöras mycket på vad de har för försäljningar, såklart. Men också vart de ligger sett till La Ligas lönetak och med skulder och annat. Niklas Larsson har en fråga just kring Barcelonas ekonomi här. Man sålde framtida intäkter men har fortfarande dålig ekonomi. Betyder inte det att de framöver kommer ännu sämre ekonomi på väg rakt ner i avgrunden? Ja, det är ju frågan. Det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att veta. Alltså man ska tro det som sägs och rapporteras från Barcelona, så är det att de närmar sig någon form av 1-1-läge. Och det är då rörande det spanska La Ligas då lönetak. För det problem de har haft hittills är att de får ju inte spendera mer än liksom en procentsats av där de får in, i och med att de överskrider vad de har för tillåten liksom maxbudget. Och det är ju då utifrån då La Ligas reglement, det är inte utifrån hur mycket pengar de har på banken, utan vad ligan har för regler. Och det är de som gjorde att till exempel Messi var tvungen att lämna. Det är de reglerna som gjorde att de har svårt att registrera spelare hit och dit. Och det är ju den grunden man ska ha i åtanke här. Om de då närmar sig ett läge, då blir det ju mycket enklare. Sälj en spelare, köp en spelare, då kommer de på något sätt kunna ändå värva spelare de vill. Men frågan är de där? Och det är jättesvårt att veta. Det man vet är att med tanke på hur Real Madrid verkar må just nu, så är det en ganska stor uppförsbacke för Barcelona om man ska försöka hinna i kapp. Mesta tycker jag egentligen i dagsläget talar för att Real Madrid kan vara på väg till någon form av inrikesdominans, likt vi har sett Manchester City i Premier League, Likvis sett Bayern München i Tyskland, Juventus när de var som bäst i Italien. Det är i och för sig tror att Inter kan vara något liknande framöver om de spelar sina kort rätt, med tanke på att de ändå har ett ganska bra försprång tycker jag i dagsläget, sett i trupp och struktur och allt vad det är. Real Madrid kan mycket väl vara på väg till det. Det här är alltså ett lag som redan har säkrat ligatiteln. Det gjorde de nu i helgen. Vidare till en Champions League-final igen. De är på väg att få in Kylian Mbappé. De har en ung kärna i truppen. De har harmoni. De har ekonomin på rätt plats. Jag har jättesvårt att se Barcelona kunna utmana dem framöver. Men såklart, Florentino Pérez har aldrig vunnit två raka ligatitlar. Det är en ganska sanslös statistik som man inte tänker på så ofta. Man har aldrig gjort det. Vunnit två ligan två år i rad som president. Han har vunnit Champions League tre år i rad som president. Men ligan, senaste gången Real Madrid gjorde det, då var det faktiskt en viss Calderon som satt som ordförande i Real Madrid. Så att Pérez aldrig gjort det. Får vi se om nästa säsong blir den första då för honom. Vi tar oss till England, fast till ett England som blickar mot spanskt håll. För uppgifter i Marker gällande att Manchester United har tröttnat på sin målvaktsvärvning André Onana, och att de vill ersätta honom med Real Sociedads målvakt Alex Remiro. Jag kan inte riktigt förstå varför de skulle vilja göra det. Jag är inte Alex Remiros största supporter eller liksom beundrare, ska sägas. Även om han har gjort det väldigt bra den här säsongen, det får jag faktiskt ge honom. Men jag tycker ändå att han kanske primärt har vilat på att han har haft ett väldigt bra och samspelt försvar framför sig, snarare än att det är han som har stått för några så här monsterinsatser. Jag tycker att han inte är absolut världsklass. Jag tycker faktiskt inte det. Sen vet jag att många tycker att han snarare är underskattad, och det är en målvakt som ändå ger lite olika intryck. Jag ser inte att det ska vara en så pass stor förstärkning för United att byta ut Onana mot Remiro. Jag ser inte att Uniteds problem ligger i Onana i målet. Onana är en otroligt skicklig målvakt, och det såg vi om inte annat den säsongen han gjorde Inter. Men det är inte lätt att vara en skicklig målvakt när du har ett försvar som är skadedrabbat, inte funkar, inte sitter ihop, och ja, allt vi har sett i Manchester United den här säsongen egentligen. Och med det så är det väl logiskt att United också tittar på backar. Jared Branthwaite menar jag såklart, inte Martin Braithwaite, det är nog helt annan. Jared Branthwaite, Everton succéman, är ju ett namn som har kopplats mycket till Manchester United. Snack nu om att även Tottenham Hotspur är intresserade av honom. Man har en väldigt hög prislapp om Everton ska sälja, och Everton som kan behöva sälja, ska vi komma ihåg. Kan ju faktiskt vara så med tanke på deras ekonomiska läge. Branthwaite tycker jag hade varit en bra värvning för dem. En framtidsspelare som jag tycker visar en otrolig mognad redan uttagen i engelska landslaget och fått chansen där. Det är en väldigt bra värvning. Men United har ju andra backar också i åtanke. Tosin Adarabioyo i Fulham är ju ett av namnen som också kopplas med United. Och det finns ju en hel drös andra mittbackar som gör det också. Jag har en fråga rörande just Manchester United här också från Erik Magnusson. Vad borde vara högst upp i Uniteds priolista under sommaren? Vi kan väl räkna med att Casemiro drar. Han lär inte spela en säsong till i Manchester United. Det hade förvånat mig något oerhört med tanke på att han knappt verkar spela där något mer. Sofian Amrabat har inte varit någon succévärvning direkt heller, och då kan man ju känna att de behöver en ny mittfältare för att komplettera den unge, lovande, spännande Kobbie Mainoo i mitten. Så där skulle jag nog lägga högst upp i prioordningen. Sen om alla backar ska fortsätta vara skadade, ja, då måste de ju verkligen värva en mittback. Men också om alla är friska, då har de ändå Lisandro Martinez, de har en på nytt född Harry Maguire, de har Rafael Varane, de har Victor Nilsson Lindelöf. Sen tror jag oavsett att de kommer vilja värva en mittback och att de kommer flytta på någon av de här, för de har varit för skadebenägna, det har varit för ihåligt. De har Johnny Evans också, men det känns inte som en långsiktig lösning kanske. Inne mittfältare, mittback, sen kan man diskutera ytter och annat också. Jag tycker väl ytterbackspositionerna, jag skulle vara en vänsterback i sånt fall då. För där har de ju fått klippa och klistra lite när Luke Shaw varit skadad och Tyrell Malacia också har varit borta. Så att det finns ju en del positioner de behöver fixa till, men jag skulle säga att prio måste väl ändå ligga på det defensiva mittfältet. Alltså, en central mittfältare som funkar med Mainoo, som kan hjälpa Mainoo att nå sin fulla potential, men också kan ge United en grund och en trygghet och en stabilitet. Sen beror ju mycket på vem som kommer ta över som tränare. Jag räknar med att Erik ten Hag inte kommer fortsätta efter den här säsongen. Även om man själv insinuerar att han är inställd på det Och även om United verkar ha tålamod nog att ändå behålla honom över FA-cupfinalen och inte göra något förhastat innan det. Jag har så oerhört svårt att se honom få fortsatt förtroende av den då nya ledningen med Sir Jim Ratcliffe, när de ska ha en ny start och hela den här biten. Han ska fortsätta med Erik ten Hag då. Jag har så oerhört svårt att se det. Sen vem ska ta över då, om det blir Tuchel, om det är Graham Potter eller vad det nu ska bli, det återstår väl att se. Men att det blir ten Hag har jag... Nej, jag kan inte se det framför mig faktiskt i dagsläget. Men konstigare saker har ju hänt, så vem vet. Vi går vidare i ryktesfloran innan vi tar lite fler frågor. Bildt basunerar ut uppgifter att Florian Wirtz ska till Real Madrid 2025. Eller att det lutar åt i alla fall, och då som ersättare till Toni Kroos. Nu är ju Florian Wirtz och Toni Kroos år 2024 i år då, alltså två helt olika typer av fotbollsspelare. Toni Kroos är en defensivt liggande metronom på mittfältet som styr och dikterar. Florian Wirtz en mycket mer offensiv spelare. Med det sagt, när Kroos gjorde flytten till Spanien från Bayern München, då var ju Kroos en mycket mer offensiv lagd spelare också. Så jag kan ju se logiken i att man ser en potential att använda Wirtz i den positionen. Men ja, och konstigare saker återigen har ju hänt. Sen har ju Real Madrid andra mittfältare också tillgängliga. Sen kanske just Kroos blir väldigt svårersättlig på att de, vet inte om de riktigt har den mittfältaren som är en sån liksom dirigent på mitten på det sättet Kroos är. Sätter tempot på det sättet som Kroos gör. Tchouameni, Camavinga, Fede Valverde, Jude Bellingham, fantastiska talanger såklart. Men de är inte Toni Kroos. De är inte den typen av spelare. Kan Florian Wirtz bli det? Vill Florian Wirtz bli det? Nu återstår väl att se, men Bildt borde ha koll på vad Wirtz vill. Till att börja med så vill han ju vara kvar i Bayer Leverkusen en säsong till i alla fall. Och det är ju inget snack om saken. Han kommer inte vara på någon marknad den här sommaren. Kommer ju ryktas hit och dit om alla möjliga klubbar. Men Wirtz kommer ju stanna, framförallt med Alonso kvar vid tränarrodret där också. Vi har en officiell sak att rapportera också, nämligen att Thiago Silva återvänder till Fluminense, och det är ju väldigt fint att se och väldigt förståeligt efter att han då lämnar Chelsea. Grattis alla Fluminense-fans, och fint med den typen av hemvändare som ändå gör en vända tillbaka hemma i Brasilien efter då att hans tid i Europa, en väldigt framgångsrik och fin tid kan sägas för Thiago Silva efter att han tagit slut, att han ändå återvänder dit han kom ifrån och avslutar karriären. Där får man väl gissa i alla fall. Istället för att göra som vissa andra spelare, att åka någon annanstans och casha in. Det finns ju rykten om att många spelare ska göra det till sommaren också. Som sagt, det kommer att vara lite kortare avsnitt idag. Av den enkla anledningen att jag sitter här själv och pratar. Och av de logistiska skälen som finns. Det är det. Men vi tar lite frågor innan vi avrundar för denna Kristi himmelfärdsdag. Det är väl det som är idag, va? Anledningen till att det är en så kallad röd dag och att ingen jobbar. Kenneth Johansson frågar en Ketja och Emil Smith Rowe till Ipswich. Ja, grattis Ipswich ska vi ju verkligen också säga efter uppflyttningen blev klar. Nketiah och Emil Smith Rowe hade ju varit jättefina förstärkningar för ett uppflyttat Ipswich. Det är ingen snack om den saken. Och såklart att det hade varit kul att se dem tillsammans i en miljö kanske, få utvecklas. Sen är frågan, vill Arsenal helt släppa dem? Det känns väl nästan så här, för att kunna liksom casha in på dem. För de verkar ju inte riktigt bidra till Arsenal här idag. Sen kan jag tycka att det finns något tråkigt återigen alltid med att se egna produkter som någon sorts väg för att balansera böckerna snarare än tillskott i truppen. Dessvärre för Arsenal så är väl en Ketty och Emil Smith Rowe i den kategorin numera. Och då kanske en nystart i Ipswich hade varit någonting för dem. Mattias Larsson frågar, med tanke på att Darwin Nunez tagit bort alla Liverpool-bilder på sociala medier, tror ni att han kommer lämna i sommar? Om han lämnar, vem tror ni Liverpool skulle gå efter? Ja, vem skulle de gå efter, ja? Det beror ju helt på vad Michael Edwards datastyrda system hittar för spelare. Jag tror inte Darwin Nunez lämnar. Jag tror inte det. Jag ska inte sitta och försöka påstå att jag vet varför Darwin Nunez raderade bort alla sina Liverpool-bilder på sociala medier. Men det man kan säga om Darwin Nunez är ju att det är en impulsiv spelare. En spelare med väldigt stort hjärta och stort driv. Det tycker jag att han märker, och det syns väldigt tydligt. Jag tror inte att han kommer lämna Liverpool i sommar. Jag tror att man ska ta hela den biten med en nypa salt, men vem vet, det är ju Barcelona-uppgifter hit och dit och annat också. Men jag tror att Darwin Nunez kommer att, beror ju också såklart på hur Arne Slott tänker kring Darwin Nunez, men nej, jag tror han blir kvar i alla fall här i dagsläget, så tror jag det. En fråga kring Arsenal från Claes. Vad ska och kommer Arsenal göra i sommar? Nya mittfältare. King Kai har svarat om de här. Mittfältare, Frenkie, Bruno, Guimaraes, Neves och Nana i den ordningen. Ytter/nia finns inga konkreta namn. Hato, Jorel Hato då, den unge nederländske backen. Varför inte honom? Det är jag, mittfältarna håller jag helt med. Alltså Frenkie är jag väl lite skeptisk till. Inte för att Frenkie inte är bra på något vis, men jag tycker nästan Arsenal... Ja, i och för sig använder honom som sexa då. Tillsammans med Declan Rice och Ødegaard. Ja, det... Han har ju absolut fötterna för det. Men vill man inte ha en spelare med lite mer fysik och bollvinnarkänsla att komplettera dem? Framförallt med tanke på hur bra Declan Rice har varit i en lite mer offensivt lagd roll. Finns en anledning till att Xavi inte har velat spela Frenkie de Jong som sexa. Att han vill ha en ny sexa. Och det är ju för att han inte tycker att Frenkie riktigt håller som en sköld för försvaret. Sen så har ju Arsenal försvar varit så pass bra. Jorginho är väl inte kanske den liksom allra mest duellstarka sexan du kan hitta. Och det har ju funkat ganska bra när du har haft honom i den rollen. Så varför inte då Frenkie de Jong? Bruno Guimaraes lite i samma kategori är det väl ändå. Ruben Neves tycker jag väl, är han tillräckligt bra egentligen för att gå in och starta i det här Arsenal? Onana är ju en helt annan profil. Och då, det skulle ju vara snarare som en ersättare rakt av till Thomas Partey. En liksom tvåvägsduellspelare som är väldigt hård att möta. Att alla de här värvningarna skulle ju vara intressanta på ett eller annat sätt. Jag hade väl nästan rankat Onana som intressantare än Ruben Neves. Men ja, Frenkie i och för sig där då. Ja, det kanske inte är en dum tanke ändå. Vi får väl se om Frenkie de Jong ens är till salu. Det är ju också någonting vi ska ha. Det är ju uppgifter åt alla håll och kanter när kommer Frenkie de Jong. Ena stunden så ska han vara till salu. Andra stunden är han fortfarande en nyckelspelare som absolut ingår i Barcelonas planer nästa säsong. Man blir inte riktigt klok på det. Ofarlig vill jag prata Isak till Arsenal. Ja, det är ju ett pågående rykte konstant. Isak verkar trivas ganska bra i Newcastle som det är just nu. Så att det är väl inget nytt på den fronten. Så vitt i alla fall jag har noterat än så länge, förutom att Isak kopplar samman lite löst i Barcelona, vilket ju också inte är något nytt egentligen. Det är en ung, spännande forward som har ett jättefint målsnitt i Premier League. Så klart att han kommer vara på storklubbars radar. Detsamma med en annan svensk anfallare från Viktor Gyökeres, som är nu kopplar samman med PSG också, som är en av spelarna som de tittar på för att ersätta Kylian Mbappé. Det är ett skapligt kvitto också att få vara på en sån lista. Vi får väl se om Isak eller Gyökeres rör på sig i sommar eller inte. Båda skulle kosta väldigt mycket i alla fall. Det mest intressanta blir ju att se hur Jon Dahl Tomasson som faktiskt får ihop det där offensiven i svenska landslaget med de här väldigt fina anfallsspelarna att förhålla sig till och kunna använda sig av. Rickard Uddenberg frågar vem köper Gabi Jesus, vem skulle behöva honom? Ja, det finns väl saudiska bud på honom, finns väl rykten om. Samma med Zinchenko, intressant att komma in och höjde Arsenal, men nu är jobbet gjort och ska själva uppgraderas. Det är en ganska bra sammanfattning av Zinchenko och Gabi Jesus roll i Arsenal de senaste snart två säsongerna. Att de kom in för att sätta någon form av kultur och hjälpa dem vidare, men nu när Arsenal ska ta någon sorts nästa kliv och bli lite vad Manchester City är, ja, då kanske det inte finns plats för Gabriel Jesus och Zinchenko på samma sätt som det inte fanns plats för dem i City när de gick till Arsenal. Ja, det kan mycket väl ligga någonting i det faktiskt. Sen vet jag inte om Gabriel Jesus själv känner att nu är det läge att dra till Gulfen och casha in, eller om han har den ambitionen. Zinchenko vet jag inte heller riktigt med vad han tänker, men de skulle alla vara ändå liksom nyttiga truppspelare och kvar i klubben också. Så att om det inte är att de verkligen behöver in pengar, tycker jag inte att de behöver liksom panikart att sälja iväg dem heller. Janne Sundqvist undrar vart har Chelsea vägen? Ryktas fortfarande om unga spelare, inga rutinerade på väg in och Osimhen. Hur kan de finansiera det? Ja, Chelsea hittar väl en väg att finansiera saker och ting, tänker man väl ändå. Alltså Osimhen till Chelsea, ryktet har ju pågått länge. Kommer en ny vända av det nu när de är återigen där. Det var ju lite snack om att PSG typ var det du klart med honom nästan. Nu är Chelsea inne i den mixen igen. Vi får se vad Victor Osimhen ska hitta på. Jag hade tänkt på det ett och två varv med Victor Osimhen innan jag skulle flytta till Chelsea, som inte, ja, de kanske ändå får Europaspel att erbjuda, men det är ingen Champions League-spel att erbjuda de har i alla fall nästa säsong. Och man vill någonstans se, nu verkar det ändå som att poletten trillat ner för dem på sista tiden under Pochettino, men jag skulle ändå vilja se lite längre konstant kvalitetsförbättring i det här laget innan jag väljer som spelare i Osimhens läge att välja Chelsea där. Då tycker jag faktiskt helt ärligt, nu är det ju såklart mer attraktivt att spela i Premier League än i ligan, men PSG, även om de åkte ur i Champions League här, har någonting lite mer spännande på gång, tycker jag. Sett till spelaren de har i truppen, sett till tränaren de har, sett till ambitionerna och så vidare. Förr eller senare kommer ju PSG lyckas hela vägen. Det är jag övertygad om. Det kan, vet inte när det kommer hända, men förr eller senare, så länge de fortfarande har sin finansiering så att säga. Nu är ju såklart Mbappé-tappet är ju tungt. Vi får se hur de ska ersätta det. Victor Osimhen hade ju blivit en liksom solklar anfallsstjärna där om han kom. Kanske inte är så dumt för honom ändå. I Chelsea så borde ju bara Christopher Nkunku senaste säsong måste vara skadedrabbad, var en varningsklocka för alla som funderar på att flyga till Chelsea. Men vi får väl se vad som händer där. Johan Klott frågar Theo Hernandez sig upp från Bayern, vad skulle han eventuellt kunna kosta, vad skulle eventuellt Real vilja punga ut för Davis innan sades runt 35-45 miljoner, vad har förlängt med Mandy och förändrade situationen. Jag var inne på Alphonso Davis tidigare, det förändrade situationen på att Madrid inte i panik att faktiskt få in Alphonso Davis här och nu, att de faktiskt kan i lugn och ro vänta till 2025 och plocka in dem på fri transfer. Sen vad Alphonso Davies skulle känna om det och spela ett år till i Bayern, det vet jag inte. Theo Hernandez hade ju varit en jättebra ersättare för Bayern Münchens del, det är ingen snack om den saken. Jag tror han skulle kostat mer än 35-45. Det är jag ganska övertygad om. Theo Hernandez i alla fall, även vissa menar att han är kanske lite för gammal för det, men nej, han är fortfarande fruktansvärt bra. Så att jag tror att han kostar en ganska rejäl slant. Tror nog också att Davis hade kostat lite mer än de pengarna som sägs där också. Tror inte Real Madrid är intresserad att betala mer än så i alla fall. Ja, vi får se. Ta en sista påstående här från Sammy också, att Vinicius är den överlägset bästa stormatchspelaren i världen. Han har varit otroligt klatsch, eller man säger, i Champions League här den här säsongen i alla fall, och det finns ju en anledning till att Carlo Ancelotti ändå lyfter honom som potentiell Ballon d'Or-kandidat. Oerhört bra mot Bayern München här när han hade det väldigt roligt med Joshua Kimmich på den där kanten. En oerhört skicklig spelare som verkligen lyfter sig i Champions League-kvällar. Och växte ut till en av Real Madrids allra största stjärnor. En helt ganska smart investering i slutändan, de där hutlösa miljonerna som Real Madrid en gång i tiden spenderade på en helt okänd tonåring från Brasilien. Jag vet inte om ni minns det, liksom den alltså, gemensamma chocken som fotbollsvärlden hade när Real Madrid pungade ut där de gjorde för Vinicius Junior från Flamengo en gång i tiden. Det var ingen som förstod överhuvudtaget vad det var som pågick. Ja, nu vet nog de flesta vad Florentino Perez höll på med. Vi kan ta den här från Tobias också. Vad är det med De Gea? Har han lagt handskarna på hyllan? Nej, det är väl sabbatsår, känns det väl som. Oklart vad David De Gea ska hitta på faktiskt. Man hade velat se om de får en ny chans att spela lite fotboll igen. Jag tror han kommer tillbaka för det senare. Men han har inte hittat riktigt rätt projekt eller rätt stad och rätt plats där han vill på något sätt återuppta karriären igen, som man ju nu får kalla det, eftersom att han inte har hittat en klubb. Det är ganska underligt ändå, får man ju lugnt konstatera. Med det så har det blivit dags att runda av dagens monolog silly podd. Ni som undrar varför kunde du inte bara ta in en gäst eller någonting, så är det ju av logistiska skäl för klippning och annat när folk inte jobbar då på röda dagar. Men här sitter jag på ett hotellrum i Malmö och pratar för mig själv. Men ut till er allihop också, så själv är ju faktiskt inte. Sillypodden med mer röster än en kommer tillbaka nästa vecka till er. Det vågar jag faktiskt lova. Med det sagt, ha en fin helg allihop, och så säger jag helt enkelt på återhörande.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.